Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk med mig? Nissa Hallberg, Emil Uggla, hej och välkommen.
Tack.
Jesper Salén,
hej, hej.
Läkare, tack. Och välkommen. Och dagens gäst, alkoholterapeuten My Skarsgård.
Tack.
Vad kul att,
kul att vara här.
Ja, det är kul att vi får vara hos dig.
Ja. Vi som gäster.
Ja, vi har tagit oss ut på landsbygden och sitter nu i ett uppvärmt rum och har det mysigt och dricker kaffe.
Ja. Ja. Verkligen, det känns stort ja, det att vara det här. Det är nästan som att någon, vad heter det, graduation.
Ja, ja precis. Mm.
Nej, men det här är lite min mål. Mitt mål har varit att få träffa dig, så det känns jättebra. Spännande.
Perfekt.
Ja, och för er som undrar varför det är Emelies mål, det är ju för det kanske nytillkomna lyssnare kan det finnas, är att jag, Emily och Jesper har haft 3 vita månader för att se vad som händer med våra kroppar och psyke och hur vi mår utan alkohol. Och då passar vi på att prata med en expert på området.
Mm, det ska bli så spännande att
ja,
höra.
Ja, det tycker vi också. Mm. Men kan inte du bara för lyssnarna berätta lite vad det är du gör?
Ja, jag jobbar med, jag brinner mycket för att sprida kunskap om den här problematiken, för det finns så mycket missuppfattningar och fördomar. Så att, och utifrån det har jag sen liksom utvecklat en modell med i 3 steg. Där första steget handlar om att få kunskap, mer forskningsbaserad kunskap. Och de andra stegen handlar om vad gör jag om jag har passerat gränsen och utvecklat den här sjukdomen. Det är inte bara att skruva på korken och se allt frid och fröjd. Så då kan man behöva mycket hjälp. Så det, ja, det ägnar mig också åt.
Det känns som att det är så himla vanligt att folk är så här, oh, men så här, jävla egoist, det vill bara sluta. Det hör man ju hela tiden.
Ja, många tror att, hur kan det vara så? Ja, precis. Och varför slutar du inte? Och det framkommer ofta här på helgkursen med all tydlighet varför det inte är så enkelt.
Mm. Mm. Ja, men det är verkligen så. Om vi tänker på Nisses mamma till exempel.
Ja, det är väldigt kämpande i många år. Aha. Och det liksom går inte.
Nej.
Men det är också
även fast
som...
det blir mindre, så det går inte. Och liksom... Folk tycker saker om det, men så här, det är ju bara hon själv som kan göra den resan.
Ja.
Det spelar ingen roll vad jag säger.
Ja.
Och så.
Nej, men och att det är väl väldigt svårt, även om det är en person som är så pass nära. Det är Nisses mamma, så är det väl ändå svårt att förstå. Varför slutar hon inte bara? Liksom? Mm. Mm. Hon har ju barnbarn och barn och liksom någonting ändå att leva för. Liksom,
eller vad visst. Mm. Så att det är väldigt intressant. Och det har jag ju lärt mig, att det är inte bara så lätt som att sluta. Och det har jag ju sett då, framförallt med min mamma och min moster. Hon är ju sig helt nykter nu. Men,
ingen vill ju svika och skada andra, utan det... Jag har ju en egen erfarenhet av att ha varit där, så jag vet ju hur det fungerar och hur sjuk jag var i mitt sätt att tänka och hur förvriden liksom min verklighet var.
På vilket sätt vill du berätta det? Eller liksom?
Ja, det pratar jag. Jag använder mig själv väldigt mycket här också. Men på slutet, det gick väldigt långt. Och på slutet så hade jag förlorat liksom alla de här försvaren som man ofta använder liksom på väg in i den här sjukdomen, som gör att man inte riktigt ser vad som håller på att hända. Men på slutet för mig så var det, hade jag inga försvar. Jag förstod att jag håller på att dricka ihjäl mig. Mm. Men jag kunde inte sluta i alla fall. Mm. Därför upplevelsen för mig var att det är ju alkoholen som räddar livet på mig varje dag. Utan alkoholen så känns det som om jag håller på att dö. Och även om jag liksom, jag är läkare från början, hade kunskap, så spelar det ingen roll, därför upplevelsen är så mycket starkare av att dricker jag så överlever jag. Så det gick väldigt långt för mig.
Förlåt, får jag fråga, sökte du hjälp vid något tillfälle, eller hur såg det ut? Sökte du läkare eller någonstans?
Ja, jag sökte psykolog, hjälp, men gjorde något som också är väldigt vanligt. Jag sökte hjälp inom psykiatrin, därför jag mådde så fruktansvärt dåligt och fick också en diagnos och tog upp det här med alkoholen, att jag själv var orolig, men fick diagnosen reaktiv depression efter en cancer som jag hade genomgått. Och för mig blev det fribiljett till, ja men då kan jag ju fortsätta, då var det inte alkoholen. Så att, det var synd, för jag var djupt deprimerad. Men jag hade nog behövt få rådet att då är det bra att ta tag i din relation till alkoholen det första du gör. Men det blev inte så. Så att, jo, jag sökte hjälp. Men försökte, det var så skamligt för mig. Och jag tyckte jag borde veta bättre. Jag är, enormt skamligt, och jag har mycket skam från barndomen också, så att det var otroligt jobbigt och kunna prata om det här med människor, med andra, och särskilt inom vården. Så att jag isolerade mig liksom, åkte ofta ut hit då ensam och drack och ja.
Men är det liksom just det här med depression och alkohol, eftersom att det är så vanligt med att man själv medicinerar och så, det har jag liksom märkt av själv i perioder när man är deppig.
Ja.
Min mamma är utan tvekan liksom har varit i en depression länge, och det kan man ju liksom härleda.
Absolut. Sen men, vet vi ju väl att alkohol är väldigt potent att ge oss psykisk ohälsa, både ångestproblematik och depression. Så nästan alla som kommer hit och som gör det på grund av sin egen relation till alkohol och känner, mår ju väldigt dåligt, och enormt många äter antidepressiv medicin, och många upplever precis som jag gjorde att dricker jag lite så känns det bättre, vilket det ju gör för stunden.
Det var det kände jag de första två veckorna när vi hade slutat med alkohol. Så var jag så otroligt deprimerad för att jag var så naken framför min ångest. Alltså jag kunde inte dölja min rädsla eller min ångest eller min oro, med att ta ett glas vin eller flera glas vin liksom, utan jag var bara tvungen att liksom möta det jag tyckte var väldigt, väldigt jobbigt liksom. Mm.
Så kan det vara för många.
Mm.
Och många beskriver också att de är väldigt trötta.
Mm. I början. Ja, för vi var supertrötta.
Ja.
För jag var så här, hallå, jag har hört att man ska få energi.
Ja, exakt. Man har ju hört att man ska bli så pigg.
Ja, men det blev ni sen, eller hur?
Jo, nu är jag ju liksom...
Jesper sitter och tänker.
Nej, men jag märkte... jag har skrivit ner lite just för att det är svårt att komma ihåg allting, men, men så läste jag igenom det innan vi åkte hit, men några veckor in eller kanske en månad in så märkte jag att jag blev, jag fick svårt att sortera tankarna, alltså jag blev, min hjärna tänkte snabbare som den nog har tänkt tidigt hela livet, alltså så, men att jag var tvungen att bromsa mina tankar.
Mm-hmm.
Alltså på ett, det låter ju nästan som en mani, men så var det inte. Men mer att när jag satt och tänkte på podden eller saker som jag hade för mig, så var jag tvungen att, nej, stänga dörrar, där kan jag inte gå in, för då kommer jag tänka.
Jo, men
alltså, jag var tvungen att bromsa hjärnan.
Jo, men det kände man ju med dig också på något vis.
Ja.
Faktiskt. Att du var mycket snabbare i din energi liksom. Mm.
På gott och ont.
Ja, på gott och ont.
Verkligen. Och jag hamnade ju i, nu var det ju andra saker, men när vi spelade in det här stressavsnittet för några veckor sedan, eller en månad sedan eller vad det var, då var ju jag i en stress, alltså jag var lite stresssjuk i en vecka och mådde jätte, alltså jag hade att göra med jobb och allmänt mycket för mig. Men det som jag har landat i, jag kom ju ur den där liksom stress. Jag kände mig som min egen patient i princip. Hade ont i magen och huvudvärk och allt. Och hjärtklappning. Men jag kunde komma ur det på ett sätt. Efter en vecka, då hade jag liksom fejsat den här ångesten och hjärtklappningen. Utan alkohol då, såklart. Och kunde komma ur det på ett klokare sätt.
Mm.
Sen vet inte jag, det går inte att åka tillbaka till tiden och dricka och se hur det hade gått då, såklart. Men jag vill nog tro att det var en väldigt tur att det var just nu. Eller så var det något som, jag vet inte om det hänger ihop. Att jag hade lite svårare att hantera...
Vadå, som att alkohol har kunnat självmedicinera dig från att vara för snabb i ditt...
Kanske, alltså i lite kroniskt sådär. För det jag har landat i nu, när jag har liksom verkligen tänkt på det här inför att vi skulle komma hit, det är att jag har liksom ingen ångest, alltså jag har inget behov av att dämpa ångest på kvällarna.
Nej. Vilket har du känt det förut?
Jag har inte riktigt vetat, tror jag.
Nej.
Alltså jag har inte riktigt tagit reda på det. Och det var väl lite min tanke med de här månaderna, att faktiskt se vad finns kvar. Och på något sätt som du säger, jag menar, jag är läkare och jag tänker att jag har koll på saker och ser tecken. Men samtidigt har jag insett att det är många som har trott. Som jag har träffat med alkoholberoende. Som har funkat jättebra. Och där tänker jag att då kan jag lura mig själv i framtiden. Men det jag är väldigt glad över nu, det är att det inte är så farligt. Det är ingen fight på kvällarna. Jag somnar bättre, jag är tröttare på ett bättre sätt. Vilket känns jättebra. För jag visste inte riktigt, skulle jag ha massa ångest och ett behov av att dämpa någonting under de här månaderna. Men inte riktigt så.
Nej, vad skönt.
Vad jag vet nu i alla fall.
Nu är ju ni för mig lite speciella. För vad jag har förstått, så ingen av er har utvecklat den här sjukdomen.
Nej.
Och de jag möter, det jag kan bäst kanske, är de som väljer att sluta dricka på grund av att de har utvecklat den här sjukdomen.
Ja.
Och då kan det du beskriver som stresskänslighet också vara någonting som finns med. Och då, man brukar ju kalla det för postakut abstinens, där man kan bli väldigt stresskänslig och koncentrationssvårigheter och... Alla
dagen upplever. Efter.
Ja. Nej, eller? Alltså det kan komma flera månader efter. Okay. Och ofta just sådär efter ett par månader. Så det,
Det är det som också då kan trigga återfall. Då.
Ja. Ja, stress ingår nästan alltid i alla återfall i någon form.
Liksom. Och samtidigt så utlöser alkohol stress fysiologiskt, aktiverar alla stresssystem.
Ja. Så att dricka alkohol brukar jag säga för att dämpa stress är helt kontraproduktivt, för det är tvärtom. Mm. Varje gång jag dricker så kommer jag få ett större stresspåslag än vad jag hade innan jag drack. Mm. När jag trodde jag behövde dricka liksom, för att lugna ner mig.
Mm. Det är som klassiskt här, ta en whisky för att lugna ner.
Ja, visst.
Men det är väl därför man har AV på fredagarna. Ja. För att säga, nu är veckan över. Ja. Nu ska vi slappna av för man är stressad.
Men om man då dricker för att få den här lugnande effekten så kommer nettoeffekten till slut bli ännu mer stress.
Mm.
För när alkoholen bryts ner och försvinner ur kroppen så får man liksom en rekyleffekt, så man får ett större stresspåslag än det man drack på.
Men det är väl lite som att man ska dämpa ångesten med alkohol och så kommer baksmällan.
Ja, och så är ångesten. Den ångesten ännu starkare. Ja.
Och då måste man dämpa den med en återkällare.
Ja, och det tänkte jag också på, just det med bakfylla ångest. Mm. Att det, när man har bakfylla ångest, då dämpar ju det, eller för mig har jag känt att jag är en ångestperson. Mm. Liksom, och när jag då har bakfylla ångest, då dämpar den min riktiga ångest.
Mm.
Så att
den tar över.
Den tar liksom över, alltså, ja. Jag behöver inte tänka på det som typ är.
Alltså, det sa du i början att du tyckte det var jobbigt för att du fick handskas med dina riktiga,
riktiga ångest. Ja,
liksom. Och inte bakfylla ångest här, just det.
Ja, exakt.
Hur har det blivit med tiden, Emily?
Nej, men nu är det ju jättebra. Ja. Alltså nu är det verkligen, jag känner mig stark. Att jag liksom, för jag har ju förstått under den här tiden att jag inte bara druckit alkohol för att det var trevligt. Utan dels för att det är ett nästan socialt måste i våra umgängeskretsar. Men dels också för att har saker som jag vill dämpa i livet liksom. Mm. Det är bara någon norm att man lever med alkohol på något vis. Mm. Liksom. Och jag växt jättemycket av att inte ha det som norm.
Mm.
Och fått mycket bättre självkänsla också faktiskt.
Så det är sådana vinster som så många brukar beskriva.
Mm.
Just med sover bättre, och om man har haft ångest att det blir mer hanterligt utan alkohol. Mm. Och sen just självkänslan. Så det är ganska häftiga vinster.
Alltså det är en grej.
Ja.
Vad coolt att det verkligen är med självkänsla. För den här självkänslan jag har nu, den har inte jag haft sen jag var typ 23.
Nej.
Liksom, den har varit helt borta. Så i 20 år.
Kommer ni?
Jag blir bara så att jag gör väldigt mycket saker.
Ja.
I vanliga fall åker jag runt och uppträder överallt. Det har jag också lärt mig nu. Jag var i Växjö igår. Var ute och åt efter mina vänner. Så alla drack och hade jättetrevligt. Och jag drack bara alkoholfri öl. Och det funkar. Alltså jag tänkte inte en sekund att jag var nykter. Förrän folk runt omkring börjar bli fulla och man känner så, nu är klockan 10:30. Precis. Nu är det dags att gå till hotellet. Ja.
Det är en klassiker för mig.
När man märker den övergången, så bara, nu är det ett gäng liksom, gruvfyllon. Alltså, det blir så påtagligt.
Och jag tycker det är viktigt att notera. Liksom. Mm. För många tänker ju att skulle jag inte kunna dricka alkohol? Gud vad tråkig jag skulle bli. Och man är rädd att alkoholen får ju mig att bli modig och jag vågar och jag blir mycket bättre än vad jag är nykter.
Mm.
Men just då brukar jag säga, men titta om du är nykter på människor som har fått lite för mycket.
Ja,
hur roliga är de egentligen?
Ja.
Nej, men de är inte ett dugg roliga.
Så vet jag inte om det är värre i Växjö.
Nej, det är så överallt. För jag har ändå ganska många år nu som nykter och varit med. Det blir alltid att jag kommer till den punkten att okej. Nu är alla människor som sitter här helt inne, ofta väldigt självcentrerade och ska ut sitt budskap. Ja. Och de kan sitta liksom och, som projektiler till varandra, men de lyssnar inte på varandra. Och då känner jag alltid att när nu man ser, är det dags, då brukar jag bli så trött.
Ja, men det går inte på en sekund för mig. Ja. Jag skulle gå och kissa och så var det liksom några tjejer och killar vid kön och alla skulle ta bilder och vet, så hålla på nudden, så bara försvinn från, jag känner inte er. Så här, och då var det bara hem liksom.
Jo, men också sen när man också inser att man är på den här 50-årsfesten och märker att så här, man vågar ta plats utan alkohol eller vågar ta ögonkontakt med en person och liksom prata och sådär, och att man grejar det trots alltså det. Det kan jag rekommendera. Jag kan verkligen.
Ja,
du har ju varit på 2 50-årsfester.
Ja.
Jag har varit på en dubbel 40-årsfest.
Ja.
Och så. Ja. Men är det, alltså, för det är faktiskt någonting. Under de här 3 månaderna, jag hade ambitionen att jag skulle leva som vanligt, i någon citationstecken. Att så här, gå ut. Sen inser jag att så här, jag gick inte ut innan och jag har inte gått ut nu, men jag har liksom inte riktigt hittat det där kunna vara social bland folk som dricker eller i sådana sammanhang. Jag har inte skytte som elden, men liksom ändå inte riktigt haft några så här framgångshistorier.
Nej.
Jag var på en dejt, en första dejt, och saknade ölen. Det här berättade jag. Saknade ölen liksom första 10 minuterna. Men efter det så var det inga problem att dricka alkoholfritt. Men det var just den här träffa någon ny människa för första gången. Så. Men,
som är en sån klassiker som man behöver verkligen om man slutar dricka, träna sig på. Det är mycket som man behöver lära om. Sånt som har blivit. Det finns forskning på det också, med att vissa färdigheter och vissa saker som vi lär in när vi har druckit kommer vi också vara bättre på när vi är tillbaka i den berusningsstadiet, så att säga. Så därför kan många känna sig när man är nynykter lite, särskilt om det är mycket sånt som har blivit det här tillståndsberoende, kan känna sig väldigt tafatta och lite osäkra i början. Men allt det där som har, liksom, det kan vara typiskt sånt där som ofta handlar det ju om det i det sociala, liksom, att mingla, att bara att jag är så van att jag ska dricka, och så kan det kännas lite jobbigt. Men det går ju att lära in. Jag hade ingenting sånt, vilket jag är tacksam för, men det var nog för att jag började sent. Och jag hade på något sätt lärt in mig det mesta av mina sociala färdigheter och så, innan jag ens intresserade mig för alkohol. Så därför så tror jag det kan förklara att jag inte har haft den känslan, men medans andra kan tycka att det är förfärligt precis i början. Hur gör man? Vad ska jag säga? Och
det var inte så förfärligt, men, och det är därför jag är lite besviken att, eller ja, jag har ju fler chanser på mig om det är så. Men, ja, tyvärr, nu är det för sent om 2 veckor. Det är det ju inte, men just att jag hade nog sett, alltså planerat lite för mig själv att utsätta mig, gå på fler 40-årsfester och kunna komma med många bra stories och sådär. Men det var inte jobbigt, utan det var just de första minuterna. Men sen har ju inte jag en personlighet kanske som med så mycket social fobi i grunden. Nej. Nykter eller onykter eller så heller.
Jag har ju det, verkligen. Dunder.
Men du sa ju att det kändes som att det hade liksom vänt lite nu efter du var på en 50-årsfest senast. Att du bara, så
nej, men
kom på
inte
det.
Bara efter 50-årsfesten, men jag har ju fått utsätta mig och då... Har jag känt att jag kan luta mig mot mig själv socialt? Det är
vad fint.
Ja, tack. Det känns verkligen otroligt.
Ja.
Men Emelie, du sa ju något som jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg när du sa det. Men att du innan, om du hade varit ute eller på någon fest, så hade du kunnat säga, vad sa jag till den där? Varför sa jag så där konstigt till den personen? Men att du insåg nu... att du säger de grejerna när du är nykter också. Och vilket, innan är det svårt att veta.
Ja, då visste jag inte det.
Vem är jag och vem är jag med?
Vem är full hem eller vem är nykter?
Ja,
precis. Alltså, det var också jätteskönt att
Det var gränslöst nykter också. Ja. Det är ashärligt ju.
vet.
Men då kanske du inte... Då är du mer i kontakt med dig själv när du är nykter och tillåter dig att säga. Då kanske du inte känner så mycket skam dagen efter heller.
Då, precis, det är ju det. Mm.
Men någonting jag har märkt väldigt tydligt bland mina vänner är att det är många färre som hör av sig. När man inte dricker.
Är det så, Nils?
Ja. Mm. Det är till och med så här... Folk säger bara, hör av dig när du dricker igen så kan vi ta en bärs. Men jag kan ta en alkoholfri eller en Fanta. Alltså, det är
jätte... Det är lite sorgligt.
Ja, jag tycker också.
Men
då är det också många vänner som man vet att man kanske bara har det här att dricka och ut och dricka vin med. Alltså, vi har inte så mycket annat gemensamt. Liksom. Det är det som vi träffas kring.
Mm.
Och där märker jag så här, då märker man vilka som är nära också. Mm. På riktigt.
Men det är också som det här som... Det här vill jag verkligen fråga om. Vi pratade om det här och då var det man kunde vara en beroende person. Men sen kunde man vara riskberoende. Eller riskzonen eller vad det heter.
Mm.
Vad heter det
nu igen?
Riskbruk.
Det är som Socialstyrelsen kom ut med nya.
Ja.
Och det är ett ganska trubbigt instrument. Det väcker mycket känslor bland folk.
Ja.
Och vad har du att säga om det nu? När man, är det 10 enheter i veckan för kvinnor och män?
Ja, alltså jag har väl synpunkter på att man då säger dricker jag mer än det så ska jag erbjudas vård. För det är ungefär som att då har jag utvecklat, och det har jag ju inte.
Nej.
Men däremot så stämmer det att jag är ute på hal is. Därför, det pratade ju du om tidigare när du pratade om det här med toleransökningen som då gör att vill jag ha effekt av alkoholen så kommer jag behöva över tid på grund av att toleransen ökar. Jag behöver mer alkohol för att få den effekten. Ja.
Och det är definitionen av beroende bland annat med toleransutveckling. Att du behöver mer och mer.
Ja. Men den börjar ju redan innan. Varje gång som vi dricker och blir påverkade, alltså berusade, så sker det ju. Även om det går långsamt och om jag dricker sällan och sådär. Så, men beroendeutvecklingen sätter ju igång varje gång man dricker mer än vad nu då Socialstyrelsen har gått ut med. Så sker ju det. Och det är tyvärr ingenting som försvinner. Skulle jag dricka idag så skulle jag bli jättepåverkad på ingenting efter 17 års nykterhet.
Vad säger du, 14?
17 år.
Ja.
För det där är jag alltid undrat. Liksom, om man har en person som är väldigt beroende och så är det ett uppehåll så krävs det lite för att kicka igång. Är det så?
Nej, men alltså toleransen som jag var ju uppe i enorma mängder på slutet. Jag drack ju nästan en flaska vodka om dagen.
Oj.
Och kunde ändå liksom gå utan att sluddra och sådär. Så sådana mängder behövde jag för att få den här ångeststämpningen. Nu skulle jag ju bli påverkad på väldigt, väldigt lite efter 17 år utan att dricka.
Mm.
Men det sorgliga är att hjärnan kommer ihåg hur det här försvaret ska byggas upp. Så man brukar säga att det tar inte mer än upp till 6 dagar kanske. Nej. Så är min tolerans tillbaka där den var. Och det har ju... Man känner till liksom genom tiderna att det är så. En alkoholberoende som håller upp kan göra det jättelänge. Mm. Men börjar de igen så brukar man säga jag börjar inte om från början utan jag börjar precis där jag slutade. Ja, okay. Och det har med det att göra att man har utvecklat den här sjukdomen så toleransen stiger extremt snabbt då. Om jag skulle börja.
Mm.
Vilket gör, man brukar säga att det är en kronisk sjukdom. Om man har utvecklat den.
Mm.
Det finns, förlåt.
Nej, sure.
Nej, men för när man researchar ämnet ordentligt. Mm. Så är det ju också väldigt tydligt att folk pratar om en osynlig gräns som passeras. Och det är alltså alkoholberoendet då, om vi struntar i riskbruk. Och
då pratar vi om det fysiologiska.
Fysiologiska beroendesjukdomen.
Mm.
Alkoholism säger man inte längre?
Nej, jag gör det ändå. Ja. Men om jag pratar med vänner, och de, nu vet de flesta, men jag använder ändå det. Men man kan säga fysiskt. Alkoholberoende
eller
fysiologiskt
alkoholberoende. Och den gränsen är väldigt svår att se när den kommer. Ja. Det var lite min anledning till att säga, jag har ingen aning. Mm. Jag fyller 45 om ett par veckor och vill verkligen inte passera den gränsen, oavsett var den befinner sig. Mm. Och då menar man också, apropå det du säger, att när man väl har passerat så kan du inte backa tillbaka.
Ja. Precis.
Och sen finns det lite olika skolor eller lite olika tillvägagångssätt om man tar kontakt med beroendevården, att man då ska kunna dricka hanterbart eller att man ska utgå från...
Jo, det har ju varit väldigt populärt på senare år. Och det vänder sig nog egentligen till de som inte har passerat gränsen, som har en för hög konsumtion men inte passerat gränsen. Nej, men jag skulle vilja hävda, har du det och utvecklat den här sjukdomen, då är det att avhållsamhet som gäller. Mm.
För att om det är så här då, för jag tänkte på det att liksom jag är ju väldigt mycket så att när jag väl dricker, jag dricker inte hemma och så, men när jag väl dricker, då vill jag inte sluta. Liksom. Mm. Alltså, det är inte så att jag får en vodkaflaska och så måste jag hälla i mig den. Jag vill inte säga nej till en drink till. Liksom, kvällen är lång och jag bara, åh, jag är så jävla roligt, jag vill gärna bli fullare och fullare. Liksom. Och dit vill jag liksom inte igen.
Mm.
Alltså där vill jag någonstans lära mig nu när jag ska ut om 2 veckor. För jag vill kunna dricka alkohol liksom, och jag antar att inte jag passerat gränsen.
Mm.
Men för mig är det ändå en gräns som inte känns bra för mig själv, att jag inte kan känna så här, nej men nu räcker det. Har du något så här, kan du hjälpa mig hur jag ska tänka när jag att inte jag direkt åker till London med Nisse och så blir det liksom 10 drinkar på en kväll.
Ja, men det är väl vad svårt. Du beskriver liksom att du vill inte sluta när du väl har börjat. Sen finns det ju, det är inte det du säger, men det finns ju de som får en kontrollförlust. De kan inte sluta.
Ja.
Utan när de väl har börjat på festen så, även om jag kanske innan har sagt att jag ska bara dricka ett glas och sen blir det liksom blackouter och allt möjligt liksom, jättemycket, och hur gick det till? Det är ett väldigt tydligt tecken på fysiologiskt beroende nämligen, men du beskriver mer att du gör ett medvetet val då när du är ute, att du vill fortsätta, och då är ju det liksom något annat.
Ja, det var ändå
skönt. Jag skulle ändå säga att det är lite, det är en varningssignal för dig som du borde ta på allvar och vara försiktig och inte tillåta dig då att dricka mer även om du vill.
Mm. Nej, precis.
Och det är svårt alltså, särskilt om man dricker mer än vad som är bra och blir påverkad.
Ja, då är det ju också väldigt svårt att säga nej.
Ja, då kanske du tar andra beslut. Och ja, sådär, så det
precis.
Är,
för jag kan ju absolut ha en tanke så här, nu går jag ut, jag tar 3 glas vin.
Ja.
Men så blir det mer.
Ja.
Men det måste väl vara ett av de vanligaste, att man säger, vi går ut på en öl och en öl. Alltså, så här, det är väl någonting att man försöker rättfärdiga. Att man ska gå ut kanske inte på en helg och ta ett par glas. Och så blir det, vad trevligt det är.
Ja,
det känns ju så.
Det är också ganska intressant. Det är ofta så man säger.
Vi går ut och tar
en öl eller gå ut och dricka ett glas vin.
När har det hänt?
När har det
hänt? Ja. Enhet.
Nej.
Du och jag har tagit en öl.
Så har vi tagit en öl?
Vi har tagit en öl när vi planerade att skapa podden. Då tog vi varsin öl och så åkte vi hem.
Ja.
Kom ihåg det.
Ja, men det
kommer ihåg.
Ja, men jag var lite besviken. Jag ville ta en till.
Vad är det du in och spela in? Du hade,
jag vet, jag har så mycket saker hela tiden. Nej, men det där är ju som Emily tar upp. Det är ju det här att det är, alltså när man bara, när kvällen fortsätter, att lära sig att så här, vad fan, jag kan väl också dricka så här, något annat som inte är alkohol i.
Mm.
För att om man nu ska tala om rus, så är det väl härligast när man blir lite bubblig i början på en AV. Så kan man bara hålla det med vatten eller läsk eller vad det nu
och det
är.
Kan den nivån kan man ju komma till på väldigt lite alkohol.
Ja, ja.
Den här lite härliga känslan. Men det är ju tyvärr så sorgligt. Vi pratar ju om beroende nu, liksom att utveckla beroende. Och då är det så tråkigt faktiskt att vilja vara helt säker på att inte utveckla det, då ska jag aldrig dricka så jag blir påverkad.
Nej.
Det är därför de här riktlinjerna är som de är.
Mm. Mm.
Jag är nästan lite strängare här, för jag säger också liksom en enhet ska, under en timme. Man får inte dricka fortare, för då får man liksom, om jag dricker snabbt 2 standardmått så kommer jag få en påverkan. Och det är inte bra ur beroende synpunkt att utveckla. Men sen pratar vi ju också om hälsoeffekterna. Så det är ju 2 olika spår.
Ja.
Och där har man ju nu då, det är ju därför de har ändrat de här, för nu, man har sett så mycket hälso, apropå er podd, är jag sjuk. Ja. Det finns så mycket sjukdomar kopplade till.
Och där är det ju linjärt från första enheten, så att Kanada har satt 0 enheter som risk. Och vilket, men där tror jag inte i Sverige vågar, för att det är någon sån helig ko någonstans.
Ja, visst att, är det.
Det är lite som de här vapen, vad heter de, NRA i USA. Som så här, pratar man om och förbi, alltså det är någonting med det där. Så väldigt mycket på Facebook i alla fall, när Socialstyrelsen kom ut, tyckte jag såg när folk gjorde sig lustiga och sa att nu är alla alkoholister, och liksom sådana läger, och det känns så onödigt och barnsligt.
Men det är också så att folk blir förvånade, vi vet ju att det är farligt. Det, är liksom, det får man ju räkna med. Det
är... Fast vet man verkligen hur farligt det är? Är det inte först man är där? Liksom,
Jag tror många inte riktigt känner till hur pass farligt det är, och det är ju ganska nytt nu. Att,
med cancerkoppling?
Ja. Och att man har sett att det verkligen, hur mycket skada det gör.
Man kanske bara tänkt på att det är, så här, det är ju leven. Det är kanske bara det man har tänkt och inte tänkt på resten.
Ja, det är ju, du listade ju väldigt mycket. Jag tror det finns över 60 olika 200. Hälsoproblem. 200 till och med. Jag brukar säga 60.
Då får du en present av 140 symptom. Och,
det är verkligen sjukdomar. Inte bra för oss. Men det är, då talar vi hälsan mer den
kroppsliga
fysiska hälsan.
Då. Ja, eller fysiska.
Det andra är ju då liksom att undvika. Det är ju en risk man kan tycka sig, det är ändå värt det, även om det finns en viss risk att jag får bli deprimerad eller vad det nu är. Men att utveckla den här sjukdomen är på ett sätt värre, för då kommer jag liksom aldrig kunna dricka alkohol överhuvudtaget.
Men är vissa personer mer...
Och för en del är ju det svårt att tänka sig. Men...
Men det är det alltid, för vissa, för det känns som att är det från person till person, var liksom, för vissa som är jättealkoholiserade och sen abstinensen blir delirium och epileptiska anfall. Medan om man tar min mamma som har lurat alkoholläkare och vårdpersonal i år... inte ett enda liksom, symptom.
Nej, hon har nog haft många symptom fast hon inte vill säga det. Liksom. Säkert har hon känt av symptom. Men...
För jag har liksom fått tjata henne kvar på akuten när hon trodde att det var 2001 och så här, bara förklara, ni måste ta hand om henne nu.
Ja.
Men de hittar inga fysiska... Så här,
Och det är väldigt olika.
Ja, det är så.
För att det är liksom varje hälsoproblem av alla de här 200... är vi unikt liksom sårbara för var och en. Liksom, vissa kan dricka enorma mängder utan att utveckla några hälsoproblem. Det är väldigt få skulle jag säga. Men medan andra kan vara väldigt känsliga och tidigt få konsekvenser hälsoproblem. Och det är ju genetiskt.
Mm. Och lite hur vi bryter ner alkohol och biprodukterna. Jag läste att det finns 2-alkoholdehydrogenaset. Alltså att man kan
det?
Slarvigt. Det är ett enzym i levern som börjar med den första
nedbrytningen.
Sen till acetaldehyd som gör att vi blir väldigt bakis och sjuka. Och sen så,
lite toxiskt nästan.
Väldigt och cancerogent i högsta grad har man ju sett. Fria radikaler. Och oxidativ stress. Kommer du ihåg?
Kommer aldrig glömma.
Nej, men att det finns 2 varianter. Och då kan man se liksom i hur det artas eller hur det yttrar sig att det finns människor som upplever en eufori och blir pigga av alkohol.
Mm.
Och sen finns det de som jag har insett att jag är. Jag blir trött och jag får inte den här lyckokänslan riktigt vid, om jag dricker på
jag
fest.
Jag är nog också lite som du, för det där jag och Nisse pratat och så, om.
För jag är ju den som, jag blir ju...
Ja, men du blir...
Så. Jag blir glad och pratar och pratar och pratar. Ja. Usch, nu får
jag... Nej, jag har hört till er andra. Jag drack liksom, jag ville aldrig åt ruset.
Nej.
Jag ville bara ha effekten, den här liksom...
Lugnande.
Ja. Nu att, men aldrig i ruset. Det var...
För då skulle då du, om det är så Nisse, då löper du en större risk att utveckla beroendet. För att okay. du får en sån positiv...
Kul att höra.
Där är det faktiskt så krasst liksom att... Det finns ju de som redan i tonåren, första gången man dricker, får den där wow, häftiga, liksom euforiska känslan.
Den fick jag i sig.
Ja. Men där är, skulle man vara sann mot sig själv som terapeut, jag nu då, så skulle jag avråda den personen att dricka överhuvudtaget. Mm. Därför risken är så stor att man kommer utveckla. Jag har ju en son som har varit här och som, han tar 10 års nykterhet nu om några dagar.
Ja.
Han kom ju och gick min helgkurs 2 gånger. Första gången så han insåg att han var väl lite illa ute. Andra gången så insåg han att han hade ju passerat gränsen första gången han var här också.
Mm.
Men han var ju en sån som just... bara ville ha mer och mer, alltså ruset. Han blev kär i själva känslan av ruset. Och när han nu liksom ser tillbaka så kan han ju själv säga att, för det fick han nämligen veta på kursen då när vi pratar, så det handlar ju mycket om att förebygga problem. Och då är det liksom vissa faktorer, om man har det genetiskt, och det hade han ju. Mm. Och dessutom hög tolerans tidigt liksom. Då ska rådet vara att låt bli alkohol överhuvudtaget. Okay. Om du inte, ja. För risken är så stor. Och då sa Gustav, andra gången han var här, att det stämmer ju. Jag borde aldrig ha börjat ens. Så det håller jag med om. Alltså den känslan, och det vet man i forskningen att... Det är en varningssignal. Men alla kan ju utveckla, även om man dricker
även
på
om man
det
blir trött och inte vill...
Ja. Absolut.
Fast jag är ju aldrig till mitt försvar.
Du behöver inte försvara dig.
Nej, det är inte det här att jag mår bra av känslan, utan jag tycker om festliga tillställningar och mer så.
Men då kanske du känner så här, och nu är livet så här, och nu festar jag till, och då har man lite guldkant på vardagen.
Ja, det är ju farligt ur sig.
För Nisse är ju också så här... Jag vet inte om du vill ta med det, så vi kan klippa bort om du inte vill det. Men han kan ju vara så i skop liksom, att han kan ju dricka alkohol typ 2 veckor på raken. Och det behöver inte vara mycket alltid. Nej. Men en öl hit och dit, sen ganska full nästa dag. Sen kan han skitbakis gå och dricka mer alkohol liksom. Och så vill inte jag helst. Jag menar,
nej, så vill inte jag ha, absolut. Nej, för att det har vi ju pratat om också.
Ja, precis. Men jag tycker det är perfekt att prata vidare om det liksom. För att nu får man ju chans, eller nu ska vi ju kanske tänka om lite kring vårt drickande, och liksom jag tycker bara att liksom inte det är toppen.
Nej, men det är alltså, jag är ju alltså, så här, det är så farligt i mitt yrke, för jag åker runt och turnerar och nu ska jag ut, och liksom då får man ju gå in med den insikten att så här, det är ju liksom jobba sent. Och så sitter man och dricker vin och pratar efter. Det måste ju bort. Mm. Alltså annars är det ju liksom...
Den kopplingen.
Och det är så, så nu har jag ju i 3 månader jobbat. Och så här, jag mår ju så mycket bättre och har roligare och blir bättre på mitt jobb nu.
Mm.
Än om man är liksom ute som ett rockband på turné. Och alltså det går inte.
Mm.
För att då, jag vill ju också kunna dricka öl och vin i rätt mängder. Och jag har en mamma som är alkoholiserad. Jag har en moster som är alkoholiserad. Så, så att det är ju bara röda varningsflaggor. Så att det är liksom, då får man ju visa att det går, annars får man ju dra ut den här 3 månaderna mycket, mycket längre till slutet. Liksom.
Så det är jättemodigt av er, tycker jag. Och kul att ni gjorde det här initiativet. Ett råd, om man får ge det.
Ja.
Det är nu innan ni, när den här tiden då är över, det är att skriv ner era upplevelser under de här månaderna och lite fokus på det positiva, för ni har ju alla sagt positiva saker, liksom du pratar om bättre självkänsla och mindre ångest och, men det kan vara bra att skriva ner det så att man kan titta på det efter ett halvår, hur är det nu liksom, hur såg det ut? För de som kommer till mig och som liksom kanske hållit på att kämpa en längre och haft nyktra perioder och sådär. När jag frågar hur mådde du under de här, när du var nykter, så skulle jag säga att 99% säger jag mådde jättebra.
Ja.
Och att ja, man det är så det. Lätt att glömma det när man börjar sen igen. Liksom, att...
Ja, det är precis det. Och det är det jag är rädd för.
Jag är också rädd för det.
Men jag tänkte lite så här, nu har jag varit nykter i 3 månader. Nu tänkte jag pröva att ha ett annat förhållningssätt till alkohol i 3 månader. Alltså, och så känner jag det känns. Mm. Liksom,
ett mer medvetet
drickande.
Ja, hållbart. Alltså, lite, som min kompis brukar skämta, man har ett visst antal drinkbiljetter i livet. Det gäller att sprida ut dem.
Ja, det
att inte, att inte, ja, liksom, jag älskar den tanken. Och sen välj den tillfällen och gör det sunt. Så att det inte liksom... det enda negativa med att vara nykter är att man går och lägger sig pigg och vaknar trött, brukar jag säga.
Ja,
och det är ju, jag har så svårt att somna och så vaknar jag. Men det är bara sunt. Det är så det ska vara att gå och lägga sig. Men så att det är, man måste komma ut det här på ett med lätta steg och välja fighterna lite.
Ja, jag har skrivit ner. Jag skriver väldigt mycket just för att komma ihåg hur jag kände förra veckan, om det är något jag håller på att jobba med liksom. Men då landade jag i att för min grej var inte de här tokfyllorna, eller har varit, jag liksom inte gillar, jag tycker det är väldigt obehagligt att bli full, och jag vet inte om det är att jag blivit haft några sådana tonårsfyller som fostrat mig på ett väldigt bra sätt. Skam och skuld och väldigt mycket jobbiga känslor efteråt. Jag vet inte om det är det, men jag tycker att det är obehagligt att tappa kontrollen. Mm. Är jag på en fest och känner att jag blir tyst, för jag vill inte sluddra, för jag skäms så mycket. Mm. Och sen har jag en autopilot som tar mig hem varje gång. Och det har inte varit så ofta, men då har jag fått i mig för mycket. Mm. Men jag tror min anledning till att jag började prata om det här, det var när vi skulle fira midsommar på vägen ut i bilen, så var det just att jag, dels så var jag väldigt trött och kände att våren var väldigt rolig, det var väldigt mycket att stå i, men att jag var så trött, och så insåg jag att man fan, när jag återhämtar mig på helgerna, för det är ju min, jag jobbar ju måndag till fredag, det är då jag ska återhämta mig, fredag, lördag, söndag, så dricker jag. Alltså det var mycket fester också på våren, så det blev extra tydligt. Och vad händer? Alltså jag bara insåg, alltså jag bara satte mig själv i en patientstol och någon kommer och är trött, och så börjar man liksom inventera. Men då insåg jag ju att alkoholen, mer än de här kalasfyllorna med jobbiga konsekvenser och jobbiga samtal dagen efter, så var det mer det här luriga att alkoholen hade letat sig in i min vardag lite och väldigt mycket associerat till belöning. Att nu har jag klarat av en dag, en stressig dag på jobbet, jag har hämtat mitt barn, vi har handlat, jag har lagat mat, allting som behövs göras, och sen nu
tar jag ett glas vin.
Ja, och apropå den här osynliga gränsen och att man kan lura, jag litar inte på mig själv eller i det här, jag har ingen aning. Alla har nog blivit lurade som hamnar där av sig själva någonstans.
Jo, det är ingen som planerar att utveckla den här sjukdomen.
Nej. Precis. Nej. Jag vill se det komma varningstecknarna heller.
Är det vanligt att man bara jämför med så här, jag är ju inte sjuk för att den där är ju, dricker ju mycket mer, den är sjuk och den
precis.
Är sjuk.
Precis, det är väldigt vanligt.
Ja, det känns.
Och jag tänkte på det du sa, det här med hur människor inte hörde av sig så mycket. Ofta är det så, jag brukar prata om det här med på vägen in i den här sjukdomen, så utvecklar man ofta ett socialt beroende. Man umgås med de som också dricker mycket.
Ja,
och om någon då plötsligt inte dricker, då sticker du ju ut. Och då kanske inte det uppskattas så mycket. Nej. Och det upplevde jag lite när jag blev nykter, att många har nog varit alla de som är viktiga för mig, så att säga, förutom familjen som ju visste, men kände ju till. Men det var nästan provocerande för dem när jag blev nykter.
Ja,
därför att det blev lite... Ja, och de blev så äckligt medvetna om sin egen konsumtion, så att det var jobbigt när jag var med. Och det kunde jag känna väldigt tydligt.
Men det trots att de visste hur du hade det, var fullt medvetna om hur det var med dig och alkohol innan du blev nykter.
Ja, men det är lätt att kunna peka finger åt en. Det är hon som har problemet. Men när jag tar tag i mitt problem, så vad ska fingret pekas då någonstans? Jo, det blir lätt på en själv. Hur ser min konsumtion ut? Men det är häftigt, för nu är det så många som har tagit rygg på mig. För jag var verkligen i ett sånt här socialt beroende gäng, eller det var många, men alkoholen var så viktig och så central.
Det kan jag känna
igen. Det är klart, under 17 år är det ju fler än jag. Nu var jag kanske först ut. men jag hade ju också ärftlig belastning, en sårbarhet. Men nu är det ju ganska många faktiskt som har slutat. Så, men i början var det lite jobbigt för mig. Jag kunde vara lite ledsen också.
Ja, det förstår jag
kände jag, att de liksom undvek mig lite.
Mm. Det är konstigt.
Men det är som du säger, det känns så tydligt att folk blir så medvetna. För att jag har många gånger tagit, någon gång jag tog 4 månader med en kompis, han gick i terapi och fick inte dricka, så var vi några som hjälpte honom med det, och sen innan jag och Emily träffades hade jag en vit period, och så det är liksom, man märker det faller av folk hela tiden, och just för att de blir typ med, de känner sig dåliga. Det är som om man börjar träna, så ska man bli retad för att man börjar träna, så här, det är bara för att den personen själv inte tränar utan han, alltså det är. Men här är det så himla tydligt.
Och jag kan nog, jag har fått verkligen min upplevelse. Det har varit mycket också tvärtom. Att så här, jag har haft väldigt många vänner som bara, men Emily, vi går och dricker te. Och jag själv innan tänkt så här, fy fan vad tråkigt att gå och dricka te.
Är du 12 eller? Nej.
Ja, men bara så här, vad ska vi prata om? Vi kommer inte komma på några djupare ämnen, för att vi dricker bara te. Liksom då tar man en kopp så går man hem. Men det har varit så jävla mysigt. Jättemysigt, och det har känts så jävla rent. Och typ, jag har gått därifrån och varit så himla glad. Verkligen.
För det blir ju viktigare samtal, eller hur?
Ja, det blir verkligen det. Du är verkligen där för att liksom, vi vill verkligen vara där. Det är inget annat som frestar oss runt omkring. Det är bara jag och den här personen. Liksom. Så att det är fantastiskt att ta fikor.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men jag är så glad som du. Jag älskar ju öl. Alltså smaken av öl. Så att jag håller mig igång på alkoholfri öl. Alltså det funkar. Det funkar. Alltså jag tycker det är så gott. Alltså det funkar så bra för mig att dricka Jäverfan. Det är kanon.
Och det är ju helt okej för dig som kanske inte utvecklat den här sjukdomen. Men för de som har det,
ja, det är inte så bra,
måste man ändå, det är med det, viktigt att påpeka det, att alla fixar inte.
Nej, jag
det.
Och
många återfall har skett på alkoholfri öl.
Ah.
Därför att hjärnan, när vi dricker, det luktar ju som öl. Och hjärnan förväntar sig att det ska komma en effekt nu. För att det, och det smakar ju också. Den är ju god, jag kan dricka den. Mm. Men jag aktade mig första åren faktiskt. Ja, men vissa har åkt dit på det. Så för alla funkar det inte.
Jag måste bara säga, för igår var jag så nervös när jag var på krogen. Fick en alkoholfri öl och så smakade jag. Så jag har ingen aning om det är alkohol eller inte.
Nej.
Och så blev jag så glad att jag tyckte att det var lika gott.
Ändå?
Ja, exakt.
Ja, ja.
Så att det, ja, så
men då har ju du testat, så det funkar ju,
ja,
för
det är
dig.
Otroligt,
men som sagt,
ja, men det där
jag brukar
vänner.
Alltid säga det till de som kommer hit. Om de vill sluta, att vara försiktig då, första året i alla fall.
Men nu är du har ju varit nykter i 20 år nu då.
Ja, 17.
17. Mm. Är du fortfarande, är man liksom, är du rädd för återfall?
Ja, jag brukar säga det, att det är den enda rädslan som jag underhåller. Jag vill ha den. För jag har alla andra rädslor den bara av mig. Och depressionen försvann. Allting.
Mm.
Jag har mått fantastiskt bra som nykter.
Mm.
Men rädslan för flygrädd. Jag trodde ju att jag var jätteflygrädd.
Ja.
Det var jag inte alls. Det var liksom hjärnan som lurade mig att bli Roligt. Rädd. Därför då skulle jag dricka.
Ja.
Så jag drack ju alltid när jag skulle flyga.
Ja,
jag
tänkte,
kommer jag aldrig kunna flyga? Jag har flugit mycket sedan jag blev nykter och jag är inte ett dugg rädd.
Gud.
Men som sagt, rädslan för återfall, den vill jag ha kvar.
Mm.
Därför att jag vet hur illa det skulle bli.
Mm.
Så jag vill ha den rädslan kvar.
Det är
en sund rädsla. Ja. Som jag, ja. Däremot har jag aldrig tänkt eller tyckte att det är synd om mig som inte kan dricka när andra gör det. Kan skulle jag ju kunna, men jag vill inte. Jag kan inte se någon fördel med det.
Nej.
Men det behöver man lite nykter tid för att inse liksom hur otroligt förvrängt allt blev. Liksom. Jag trodde att det är alkoholen som får mig att överleva. Mm. Men också att det är alkoholen som gör att det blir så trevligt. Och som gör att jag känner mig smidig. Och det är bara en illusion.
Ja, det är sjukt att det har blivit centern av liksom det trevliga. Att allt, det är liksom navet. Det är solen som man snurrar runt.
Mm, det är där vi möts liksom.
Mm. Ja. Grillvin, rosé, sangria. Nej, men så här,
ja, men det är verkligen så.
Irish coffee på vintern. Alltså allting har liksom
alltid kopplat
säsongens
till
dryck.
Ja, men att det ska vara lite frihetskänsla också. Liksom att jag är fri.
Unna.
Nej, men att
för mig är ju friheten nu.
Ja.
Som nykter.
Ja.
Det är inget som styr mig.
Nej.
Den är enorm. Den brukar jag alltid ta upp här när jag har kurser, när vi tittar på lite för- och nackdelar och sådär. För det är ingen som förstår när jag säger det, men jag liksom brukar ändå säga det. För just att känna sig fri, för det var jag verkligen inte när jag drack.
Nej.
Jag var helt styrd av. Och alkoholen blev ju viktigare än något annat. Liksom. Det är... Ja. Det är så skönt att slippa.
Mm. Ja, vad bra. Det ska jag passa på att säga också ur ett läkarperspektiv. Just inom psykiatrin eller inom primärvårdspsykiatrin. Mm. Att det går aldrig att göra en utredning på en psykiatrisk diagnos. Om det är ADHD eller om det är depression eller ångestsjukdom. Så länge det finns ett alkoholberoende eller ett dagligt intag. För att det är den stora imitatören av att skapa psykiatriska...
Ohälsa.
Ja, precis.
Mm, absolut.
Så att det är liksom det första steget. Om någon kommer till psykiatrin så är det första steget att gå via beroende.
Mm.
Sen kan vi se vad som finns kvar. Och
om det funkar som det ska, tyvärr gör ju inte alltid det.
Nej, men i ditt fall så lät
det du som gjorde att du inte gjorde det.
Vilket
riktigt.
Är...
Jag ville inte, de försökte verkligen hjälpa mig, men det blev fel. Men jag hör så många som kommer hit att... Det är inte alltid funkar så som det borde.
Nej.
Sen den hjälp som erbjuds, om man då kan man ju också, vissa kommuner har ju bara liksom, man får antabus. Ja. Och det löser ju inte problemet.
Nej,
alls.
Men det
gör
liksom,
att
det
jag
värre.
Kan dricka, ja. Men jag kan inte fortsätta äta antabus i evighet.
Nej.
Så fort man slutar så brukar ju alkoholen komma tillbaka.
För att det har inte hänt något.
Ja.
Du har inte bearbetat orsaker. Och
du har inte fått verktyg liksom till att hantera livet och allt vad det innebär utan alkohol.
Nej.
Du har liksom rent skräckeffekterna gjort att du förhoppningsvis då inte dricker när du äter antabus.
På grund av att du då, när du äter antabus, ska jag förklara, är där hämmar du det här enzymet som bryter ner den här acetaldehyd.
Mm.
Och det är det som får oss att må akut dåligt under en baksmälla, till exempel. Men sen finns det vissa som kan dricka sig igenom de effekterna också. Ska sägas. Men att du får sånt obehag av alkoholintag när du samtidigt har antabus i kroppen.
Men du spyr väl som en gris och
som typ stopp och väx på naglarna som fanns när jag var liten.
Ja, det bet jag igenom.
Ja, men
och där är det så viktigt att en läkare verkligen informerar om hur farligt det kan vara. För det kan vara rent livsfarligt. Mm. Även om det finns de som dricker på antabus så finns det också många som har dött för att de dricker på antabus.
Ja.
Ja, jag blev arg på alkoholvården just med min mamma, just med antabus, för att det var bara att skriva ut och sen var inte mycket mer med det. Och hon försökte ju dricka igen. Alltså, så här, det, men sen, vad var det jag skulle säga just om det? Jo, jag liksom läkar hela debatten kring det här. Att det är en beroendesjukdom. Men just i min mammas fall så har man, då behandlar man inte, liksom, de tar inte i det som att det är en sjukdom.
Nej.
De säger att det är en sjukdom, men de behandlar henne som att så här, ja, typ skärp det.
Ja.
Och det är det jag liksom faller verkligen mellan stolar. Så jag har ingen aning vart jag ska vända mig med henne. Vi har ju också lite gett upp.
Mm.
Vi har liksom försökt allt nu. Mm.
Ja, men din räddning har blivit lite hemtjänsten liksom.
Ja, jo, exakt. Men det är bara för att vi vet att hon inte ligger på golvet.
Ja, exakt.
Ja, det är ju en tråkig, alltså, ja. Så, ja.
För det var där det slutade med bruten lårbenshals. Liksom. Ja. Men så att det är så jobbigt för att de kan inte utreda huruvida hon är alkoholdement om inte hon är nykter i 3 månader.
Nej.
Och hur ska hon vara det om hon inte, alltså så, här, så det blir något moment 22.
Ja. Det svåra är att det är alltid, man skulle ju som son till din mamma, kan jag tänka mig, bara lås in henne, alltså det, liksom, ja, exakt, de tvångsåtgärder inte. Men det ska ju väldigt långt upp för att du ska kunna använda tvångsåtgärder vid missbruk.
Ja. Och så är liksom,
och det
så
är ju alltid den här människan som, alltså, de måste komma dit, de måste tala sanning. Men då behöver vi också någon på andra sidan som faciliterar och hjälper någon som din mamma att tala sanning och lägga korten på, alltså att det blir tryggt. För jag tror att mångas, och det här, jag tror att mångas syn och farhåga, katastroftank om jag kommer till min husläkare och säger jag tror att jag dricker för mycket, att man då blir stämplad, alltså att det finns så mycket stigma att det blir, eller att man kanske får informationen du får inte dricka en droppe i hela ditt liv, att det blir så väldigt svartvitt och det kan vara svårt att komma till förändring om man tror att det måste vara så svartvitt från början. Och att,
ja, och som jag sa, det är ju det jag brinner så mycket för, att nå ut med kunskap om det här. För det ofta handlar ju om, det är så mycket fördomar och missförstånd som gör att det blir ännu svårare för den som har problem. Därför att man känner så mycket skam och skuld.
Mm.
Och då vill du inte prata om det heller.
Nej, man är rädd att hamna ett visst dåligt fack, helt enkelt.
Mm.
Så det är ju också varför vi pratar om det här och har det här ämnet i den här podden. Vi hade ju kunnat ta de här 3 månaderna och inte använda vår podd.
Nej, exakt.
Eller ha med det. Men det är just för att folk ska få höra lite.
Och det är därför jag ville vara med när du frågar. För jag tycker det är jättekul och
det går
väldigt
så snabbt
viktigt att prata om.
Ja, det är väldigt, och man reflekterar så mycket. Som just så här, typ, varför drack jag? Varför tog jag det beslutet? Varför gjorde jag så? Att man får en sån nykter syn på det man själv har tyckt är något normativt. Så man inser så här, det där är för mycket. Så att det har ju varit väldigt, väldigt bra. Just att göra det i grupp. För då kan man ju diskutera det också.
Ja,
och för innan har jag varit nykter själv massa gånger. Ja. Och då är det så här, då är det som att man väntar på att ja, men snart är det julafton.
Ja, alltså, snart precis.
Är jag, nu är det något helt annat faktiskt. Och det tycker jag har varit väldigt härligt. Och just jag och Emily lever ju ihop så att vi har ju vardagen ihop.
Mm. Ja, men jag vet också att jag tänkte innan vi började så här, du är ändå ganska nykära. Att man bara, men då vill man ju dricka alkohol.
Ja.
Så här, hur ska vi nu kunna prata om problem om man inte har tagit, eller du vet, man kanske ibland behöver en liten skjuts för att våga prata om vissa saker.
Det blir liksom mycket bättre att prata utan alkohol.
Ja, ja. Eller hur?
Men mycket bättre.
Ja, jag vet att du tog upp det när du sa att jag skulle komma hit, att jag varnade lite där med vita
perioder. Ja, just det har jag hört innan också.
Ja. Men det jag sa ju också att jag tycker det här är jättekul att ni gör det här experimentet och att det är lite längre tid än bara en månad. Men just det här, det är så många som kanske redan har utvecklat den här sjukdomen som kan få rådet eller få för sig, nu ska jag testa om jag kan låta bli.
Mm.
Och det kan man, även om man har utvecklat den här sjukdomen. Men hur ser den månaden ut om du nu tänker en vit månad? Ofta är det en transportsträcka till det där datumet
när jag
äntligen ska få dricka igen. Så att man kan inte utvärdera riktigt, för det, då kan många tycka det är pest liksom. Men rider ut det.
Mm.
Men vad händer när den månaden har gått?
Ja, det är det som är viktigt.
Ja. För väldigt många blir det, ja men titta jag kan låta bli. Då kan det inte vara så illa.
Nej.
Och det kan man se att sådana här nyktra perioder nästan alltid åtföljs av ännu högre konsumtion än vad det var innan.
Att man dricker i kapp för allt man har missat.
Ja. Och man har gått och liksom på vita knogar eller så under den här månaden. Mm. Så att Det är inte ett bra sätt att se om jag har problem med alkohol. Nej. Att kolla, kan jag låta bli? Liksom? Många som också har den bilden att ja, men jag dricker inte varje dag, då kan det inte vara så farligt. Och det säger ingenting faktiskt. Eller, ja.
Och också veckan innan vi skulle börja våra tre vita månader.
Ja.
Så det var ju som att jag och Nisse hade festival.
Ja.
Ja, och det blev fyllebråk och det var så här, då ska vi passa på. Jag bara, nu efter det var varför?
Men det positiva är att man tittar tillbaks på det och så bara, vad fan höll
vi
på? Alltså, vad bråkar vi om det? Så, så många liksom just bråk, fyllebråk, handlar inte om någonting. Så jag har inte uppstått en enda gång under de här tre månaderna.
Förrän då, när, precis innan.
Sådana bråk finns inte utan alkohol.
Nej.
Och då så här, vad fan, jag vill aldrig ha ett sånt bråk igen.
Mm.
Alltså jag vill inte vara med om det.
Nej, men liksom framförallt det där då att så här, nu kör vi sista veckan. Och jag kan tänka mig att det verkligen blir så också att så här, okej, nu den 25 får jag börja dricka igen.
Ja.
Och då för fan vad kul det ska bli liksom. Mm. Och så, jag kan tänka mig att det lätt blir så att man, det blir en riktigt, riktigt festlig tid.
Ja,
liksom.
Och ofta så skjutsar det bara på, så att säga.
Och det är ju jätteläskigt, känner jag.
Jag tänker att jag litar på mig själv, gör jag. Men just i sådana här frågor så har jag alltid en sån här extra grej. Jag tänker om jag lurar mig själv.
Mm. Mm.
Jag måste bara berätta. Det har varit två gånger under den här tiden. Där jag har druckit ganska mycket. Jag brukar inte dricka öl hemma. Däremot vin har liksom varit det som har funnits hemma. Och det här belöningsbeteendet. Men sällan öl. Men nu har ju, det var ju värst i början. Då drack jag kanske 3 alkoholfria öl varje kväll. Det har minskat. Men vid 2 tillfällen har jag råkat köpa folköl. Eller, första gången så satt jag, för då handlade jag och så låg det liksom bredvid varandra i affären. Och så var det extra pris, tänkte jag köpa på några stycken. Och så sätter jag mig, det var efter den här 40-årsfesten förresten. Sätter mig och så öppnar jag min alkoholfria öl och dricker en klunk. Och tänker, fan vad bra de har löst det. Vad bra de gör alkoholfri öl någonstans. För det hade reflekterat över med samma märke innan, att vad bra den är. Och då var det ju alkoholfri öl. Men sen tittar jag och så ser jag 3,5% och får en sån panik.
Mm.
Och och så. För att går jag in för något så, ja men då är jag hård. Fuskar liksom inte, det är så, för då sviker jag mig själv. Så jag tar den här, tittar och så här, ja 3,5%. Då hade jag liksom druckit första, alltså inte ens toppen på flaskan. Går och häller ut den i vasken. Som om det hade varit kokain, eller jag vet, alltså det var liksom en filmscen liksom, när man bara, nu ska jag sluta. Men sen hände det faktiskt i förrgår samma sak.
Ja, återfall.
Ja, nej men det var så, fast ja, då hade jag köpt en lite godare alkoholfri öl, lite så här dyrare på affären på fredagen. Någon så här suröl, rabarber. Jag tänkte, ja men det här ska jag prova.
Gott.
Ja, men tar liksom en klunk. Titta bara, för jag känner ingen smak av alkohol. Men så ser jag så här, 3,5%. Nu har jag gjort samma sak igen. Men då får jag inte så mycket panik, utan då tänker jag så här. Faktiskt, nu, då tänker jag i några sekunder så här. Är det inte onödigt att slänga den här ölen? Den var ju ändå lite dyrare.
Ja, alltså. Du kan reta Jesper för att han är lite snål.
Ja, varsam. Nej, men då satt jag ändå och övervägde det. Och sen gick jag och hällde ut den. Men sen kommer, och jag vet inte om det var att vi skulle sitta här idag, men jag tror att det var båda de faktorerna som gjorde att natten till igår så hade jag drömde väldigt mycket. Men då drömde jag bland annat, eller den viktigaste drömmen som var väldigt skön att vakna för, det var att jag hade en flaska vin hemma. Och jag korkade upp flaskan och resonerade i drömmen att så här, men nu är det ju bara 2 veckor kvar och det har ju gått så lång tid. Och liksom verkligen den beroende, alltså det är ju beroendetankar, hur man liksom korrupt. Så jag dricker 2 munnar av det här vinet och sen får jag panik. Inte hälla ut flaskan, utan jag tänker att den här, det var så fint vin. Så om jag korkar igen den ordentligt och stoppar den i kylen så kan den nog hålla i 2 veckor. Men sen när jag ska korka igen den så går flaskan sönder, så skär jag upp hela tummen och börjar störtblöda. Vaknar och så här, åh vilken tur att det var en dröm. Men inte för att tummen var hel, utan just för att jag hade haft de här korrupta tankarna och faktiskt fuskat eller vad man nu, eller svikit mig själv eller så. Det var lite skrämmande, men det var först nu, det är första gången jag har liksom drömt. Du hade väl drömt, Nisse, ja, det, någon gång tidigt att du var på fest?
Nej, det var också att jag var på hotellrum i Malmö och skulle ta en sån, vad heter de? San Pellegrino, blodapelsiner och sån limonad. Och så sätter jag mot läpparna och så bara, det här är Campari soda på. Men jag har sån självkontroll, så jag lät den stå bara. Det var inte därför, det är också för att jag satte på kapsylen ner så att det såg oanvänd ut, så jag satt betalad för den. Jag fulade mig lite. Snålt av mig också. Men så det har ju hänt några gånger att jag på live att jag har liksom fått starkare mot så här. Men då känner jag mig också direkt så här. Jag blir också svart eller vit. Det är så, vet, så här, jag känner så här, där var det nära att jag förlorade nästan. Jag vill inte ha någon alkohol liksom.
Nej. Och jag är jätteglad att jag inte haft sådana, för sådana tankar har jag inte varit i närheten av när jag varit vaken eller liksom alls, vilket är skönt. Det har inte funnits någon sån här, ja men det är ju ändå fredag och det är ingen så, alltså så, men i drömmen, jag vet inte vad det är, nu, jag vet inte, drömmar är ju speciella liksom, och man processar olika saker, men ja.
Det är jättevanligt att drömma att man dricker i, under första året så där av, i nykterheten. Och det gjorde ju nog jag också då. Men nu är mina drömmar nästan alltid så att jag drömmer att det redan har hänt. Jag har redan druckit, så jag liksom ställs inför faktum. Och det otäckaste av allt är att då börjar jag förhandla. Men hur ska jag, för just det här med, det lärde jag ju mig när jag blev nykter, hur viktigt det är att vi är ärliga och ärliga mot oss själva. Ja. Som, för jag tänkte på det när du sa att du lurar dig själv.
Idrar med
Ja, och just det här med ärligheten är så otroligt viktig för mig. Och då börjar jag dela med det i drömmen.
Lurigt.
Att jag har ju, men ska jag berätta detta? Och då kan jag vakna och få och ha hjärtklappning verkligen över hur starkt liksom, och hur jag genast börjar. För så höll jag ju på slutet. Liksom jag gömde och drack i smyg och sådär. Så det är otäckt. Mm.
Ja, och det var otäckt bara att drömma, ja, att jag hade de tankarna och liksom vinsmak i munnen, faktiskt. Det var jätteobehagligt. Mm.
Men hur lång tid tog det för dig innan du kunde känna dig liksom bekväm i din nykterhet?
Alltså för mig, jag hade en väldigt behaglig resa in i tillfrisknandet. För det hade gått så långt så att jag var ju beredd på att jag kommer dö när som helst. Jag hade börjat kräkas blod och var fullständigt övertygad om att jag hade fått såna här åderbrock längs matstrupen. Liksom när man har skrumplever så kan det bli så. Så att från det till att jag blev nykter och de undersökte, jag hade ju inte skrumplever, så var det, alltså skillnaden från det liv jag var i, där jag kände liksom, vilken dag som helst, jag håller på och dricker ihjäl mig, till att jag fick liksom ett hopp om, kanske så finns det en möjlighet för mig att överleva. Så jag blev nästan hög på livet på något sätt. Så jag hade inte, så många kan ha liksom att man går igenom en sorgeprocess i saknad, men för mig var det så starkt hur illa det var att det gjorde.
Som att du fick att liksom blev, en andra chans.
Så jag mådde väldigt, väldigt bra tidigt. Mm. Och sen tror jag också det här att jag började sent hjälpte till. Att det var inte svårt för mig att hantera sociala situationer eller vad som helst nykter. Mm. Jag kände mig inte tafatt eller så. Jag liksom är en ganska socialt utåtriktad, tror jag. Mm. Så det funkade allt sånt. Mm. Så att jag känner, men det tog ju säkert ett år innan jag verkligen till fullo kunde se hur det hade sett ut. Och hur sjuk jag faktiskt hade varit. Mm. För det tar tid liksom innan verkligheten, liksom den verklighet man har levt i, ersätts mer av den sunda verkligheten.
Den riktiga verkligheten.
Den riktiga verkligheten. Men det var ändå en behaglig resa för mig.
Gud vad
det är också skönt att höra.
Jag vill bara säga, nu har vi pratat i en timme och en kvart.
Ah, jäklar!
Wow. Ja, det är tiden flyger. Jag tänkte få så här, vi kommer inte ha några stående inslag, utan vi ville viga den här timmen till dig. Är det någonting du känner att du vill ta upp innan vi avslutar? Ja. Eller?
Är det något vi har missat som...
Nej, jag hade liksom inga förväntningar mer än att ni skulle komma och vi skulle prata om det här. Det känns väl som vi har gått igenom ganska mycket. Och jag hoppas att ni lär er något av det här och att ni gör medvetna val framöver. Så att det
sa faktiskt min terapeut. Han sa det. Jag tror att det här är en jättebra sak att blicka tillbaka på i er vardag nu. Alltså som ett par och som individer. Att så här, se hur liksom man ser det här som en nystart på något sätt. Och så känner jag verkligen själv.
Medvetna val.
Ja.
Jag tänkte på det apropå hur man ser den här perioden, att så här, nu kommer vi till mål. Eller att man lätt kan tänka så att så här, 1 december så är man färdig med något. Men sen var det faktiskt några dagar sedan så satt jag och tänkte, och sist jag tänkte så och hade fel var när min dotter skulle födas. Mm. För då såg man graviditeten som att så här, snart är vi i mål, beräknat förlossningsdatum. Men det var ju då det började, alltså en tankefälla.
Och
då kopplade
jag
till det här, att det är då det börjar
på en annan nivå. Det är nu det börjar.
Mm. Det jag bestämt mig för, det är att jag ska alltid... se till, för att det som har hänt nu, det är att jag får inget rus såklart av alkoholfri ölen, men det är min belöning. Jag har kunnat ersätta eventuellt liksom rus eller bedövning med en alkoholfri öl och känner att då har jag klarat dagen eller liksom sådana saker. Men så det kommer jag alltid se till att ha hemma. Och sen så jag brukar tipsa patienter med spänningshuvudvärk när de blir stressade på jobbet, det är deras signal att ställa sig upp och använda ståbordet. Att stå och jobba. Och då har jag kommit på att är jag stressad, det är min signal att inte dricka, även om det liksom blir fest på helgen. Just för alltså jag har märkt det här med återhämtningen har blivit så mycket bättre. Och det har ju sina förklaringar som vi vet. Men Ja.
Och jag vill verkligen bibehålla, för att jag är så himla driftig nu. Alltså det är lite så att Emelie säger, du tar liksom på dig för mycket. Alltså jag kan i princip, jag tog det som exempel häromdagen, börja måla taket från ingenstans och säga så här, varför är det ingen annan som målar taket? Men för att jag har liksom outredd ADHD antagligen. Men så att jag vill ha samma, alltså om jag inte har kvar den, det drivet, då är det ju ett tecken på att jag gör något fel i mitt trickande. Så att jag vill ha kvar samma, du vet, samma driv.
Lust.
Ja. Och sen såklart någon gång så kommer man vara lite tröttare och då får man bara så här, då får man vara det. Liksom, det behöver man inte måla fram på väggen. Men just, jag har ett sånt jävla driv nu. Jag gör så mycket. och det är härligt. Även fast jag blir utmattad av det, så är det en härlig utmattning.
Det är bra.
Ja,
så det är mitt mål. Och det är så, om jag bryter det, då får man se över det. Och då kanske det inte går. Gör man någon fel.
Och det är att man kan faktiskt bestämma över sitt egna liv. Och att ibland måste man bara ta några steg tillbaks. Liksom. Och ge det tid, kanske.
Ja. Nej, men det jag blev, första veckorna blev jag så medveten om associationerna. Nu kommer inte de så ofta för att jag tror jag är medveten om dem. Men jag tror att hade jag... Det är ju först när man säger nej till något eller gör något annorlunda som man kan se det någonstans. Och det är jag jätteglad över. Och det var nog mitt mål med det här. Utöver att kunna leva ett långt liv så komplikationsfritt som möjligt. För livet...
Det är det, vi ska bli gamla också.
Vad sa du?
Ja. Vi ska bli gamla också, det är det viktiga.
Nej, men och livet kommer servera svårigheter och folk kommer dö och liksom sådana saker. Så att då vill jag faktiskt hålla alkoholen borta som en komplicerad faktor. Så mycket jag kan. Får vi se. Ja. Ska vi bara nämna lite var kan man hitta information om det du erbjuder i, alltså dina kurser, var hittar vi det?
Det hittar man på min hemsida som heter Myskarsgard, blir det väl då, .se. Så där står det lite om de här tre stegen och om helkursen då, som jag alltid rekommenderar alla. Oavsett om man inte dricker eller om man är anhörig eller om man själv har problem. Liksom. Det, den har betytt, och just här i det här rummet vi sitter nu,
det
har
otroligt.
Det suttit så många där det har vänt liksom,
ja,
livet.
Men vad fint.
För det, den är så
häftig,
för det, jag har verkligen fått se människor komma tillbaka till livet. Och det är så fint.
Vad
fint att ni kom.
Ja, tack för att vi fick komma.
Ja,
men det är något väldigt lugn i det här rummet.
Sen ska vi faktiskt säga att hit åkte jag för många, många år sedan när jag var akut hjärtekrossad. Och jag skulle egentligen bara vara här i 2 dagar, men jag blev kvar i 2 veckor, tror jag.
Va?
Eller ännu mer.
Ja. En sommar, ja.
Jag har en väldigt...
Fint. Sådana hem är de bästa.
Det var sist jag var här, tror jag. Så att,
okay.
Och sen kan vi... Man kan även, om man har frågor, så kan man även gå in på alkohollinjen.se där det finns lite mer övergripande råd och kontaktuppgifter var man kan vända sig. Oavsett var man befinner sig.
Ja. Jättebra.
Också.
Tack så hemskt mycket att vi fick komma hit.
Tack
så jättemycket.
Kör försiktigt hem sen.
Ja, det är bra att säga det till honom, för han var så stressad att vi var sena.
Ja. Det är väldigt mycket djur här på ön.
Inte så länge till.
Tack för att ni lyssnar på Är jag sjuk? Tack Daniel Aldermark som klipper den här podden. Vi hörs igen nästa vecka. Och tack igen, Miss Karlsson.
Tack.
Tack, hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.